I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi everyone, this is Restaurangpodden, the one and only podcast that reviews restaurants in Stockholm. So stay hungry.
Alltså, Jossan. Mm. Idag, vi är inte själva.
Jag vet, det är fan länge sedan. Ja. Inte för att jag är trött på det, men det känns lite så här skönt att typ ha lite andra folk som sitter där och livar upp stämningen.
Jag ser dig knappt nu.
Nej, men jag vet, det är helt sjukt. Vi sitter så här långt ifrån varandra.
Vilka har vi här då? Ja, vill ni introducera er själva?
Ja, Filip Fastén heter jag. Årets kock 2014, driver agrikultur, bar agrikultur i Stockholm. Även en kock som eftersträvar svenska råvaror, svensk mat.
Spännande.
Inte illa pinkat.
Exakt. Och vem har vi mer?
Mikael Mossvall heter jag, jobbar för Mellerud som är ett bryggerivarumärke där vi satsar helhjärtat på ekologisk öl.
Alltså det här är så bra. För det känns som att vi har kommit in i ett hållbarhetsspår med den här podden.
Lite så. Vi har varit på event i veckan som har med hållbarhet att göra. Vi har varit och käkat skräp. Vi har typ där kollat läget på vegan. Jag kör just nu en form av vegan-challenge. Känns intressant.
Ja, men det känns sjukt intressant. Och det roliga med att vi har er i studion är att vi gjorde ett litet event här för... Ja, ett litet tag sedan bara.
Typ 3 veckor sedan.
Typ 3 veckor sedan.
Ja.
Vi var ju på Way Out West tillsammans.
Jajamän.
Det kan man också göra som 30 plus nu för tiden.
Ja, Way Out West är en väldigt, väldigt intressant festival på det sättet. Den erbjuder så mycket mer än musik också i det hela och är väldigt hållbarhetstänk med det. Det var andra året vi var där som agrikultur och jag var där. Tillsammans med Melleruds bland annat. Jobbar ju helt vegetariskt hela festivalen. Och går ju mycket, mycket mer mot den här hållbarhetstankarna kring det, hur man ska driva en festival och hur kommer det se ut i framtiden.
För du hade ju en pop-up-restaurang på höjden, som det kallades. Och hur liksom kom ni på tanken att vi slår upp en fine dining-restaurang mitt på ett område där folk är lite halvparkade?
Men först och främst måste man vara lite galen för att göra det också. För vi har ju verkligen ingenting att jobba med där uppe. Utan det är ju som det låter, det heter höjden och består av en kulle mer eller mindre. Så vi byggde ju upp en fine dining-restaurang kring eldar. Jag älskar eld, det är någonting med det här med eldandet och pyromanen i mig som sätter igång. Som har en liten fetisch kring det. Så det, och jag tycker också verkligen eld är det borde nästan klassas som ett sjätte smaksinne.
Ja.
Med rök och smak och den tillagningsmetoden. Så vi knackade upp det, tog kontakt med många olika småbönder runt omkring och drog in de grönsaker vi kunde ha och satte meny och sen in med borden, in med öltapparna och sen började vi tippa.
Verklart. Och ni var ju också där.
Ja, men precis. Micke. Vi har ju känt Filip egentligen sedan året han vann och har följt den resan. Så när man träffar Filip så brukar man alltid fråga, vad är det som ligger i pipen? Och förra året så dök Way Out West upp och det kändes bara så spontant. Självklart kan vi på något sätt vara med inom Filips ram och att kunna presentera hållbar mat och dryck så vill ju vi jättegärna ställa upp. Så i år var lite speciellt för att vi hade lyckats få dit vår bryggerilastbil.
Så snygg!
Och ni som följer oss på Instagram såg ju den coola bilen. Jag var lite sugen på att hoppa in i den och köra hem till Stockholm.
Jag har ju faktiskt kört den bilen. Jag är väldigt, väldigt nöjd över det.
Chansen finns för alla.
Jag tänker att vi lägger upp en bild på den i podden också. Så lyssnar ni via Acast kan ni gå in och kolla på bilden där.
Exakt. Men Filip, du berättade ju lite coola grejer för oss hur du kom in i kockyrket.
Ja.
Och alltså du måste berätta för vad det är.
Jag började ju väldigt tidigt. Det var min kära far som egentligen sa att du får göra vad du vill i livet, Filip. Jag kommer stödja dig och vara med dig, men du får inte bli kock. Och det första man gör då som 13-åring, det är att springa till en restaurang och ta praktik. Så det där jag började. Sen började diska på helgerna och sen utvecklades till en liten anställning. När jag var 14-15 så fick jag en mer eller mindre heltidsanställning. Och sen var jag igång med jobbet helt enkelt. Och flyttade hemifrån i samma rörelse, gjorde klart skolan lite för tidigt. Melker Andersson drog ner mig till Stockholm när jag var 17. Och jag sa att jag inte är klar med skolan. Han sa att jag pratar med din rektor, så nu kör vi. Och sen stod jag där på grill, och som det då hette, och frittade pommes frites ett år och fattade inte jättemycket. Men jag har alltid gillat den här restaurangmiljön på det sättet. Jag har alltid gillat människor och mötena med människorna kring det, och även skapade med mat, att jobba med sinnen. Men det kom mycket, mycket senare, tror jag. Men jag har alltid varit kreativ med olika saker, allt ifrån keramik till musik, eller ja, jag skulle inte säga att jag skriver, men ja, det har varit en kreativ ådra kring i det här. Alltså, jobba med restaurangyrket har fallit mig ganska enkelt till inom det.
Och du berättade ju också att du ville egentligen inte vara med i Årets Kock.
Nej, alltså jag är inte en sån här tävlingsmänniska på det sättet. Och jag kan tycka att tävla i mat kan också vara väldigt fundersam. Men jag, 2011 så gick jag med första gången. Och det var mer eller mindre en protest för att sätta dit en äldre kock som skulle vara med.
Sånt som vi alla gör i karriären.
Så återigen så skulle jag trotsa och gå emot. Och gick in i tävlingen, ringde upp honom och sa att jag kommer spöa dig. Och tog mig till final och fick väldigt mycket uppsving kring det. För det var den yngsta då som hade tagits final någonsin.
Hur gammal var du då?
Jag fyllde 21.
Ja. Det är bra gjort alltså.
Vad gjorde vi när vi var 21? Ja. Vi vann inte Årets Kock i alla fall. Det kan jag lova, eller vi vann.
Ja, men nu ska jag också säga tillägga att jag vann ju inte det året, vilket var tur var. Det var ju en.
Ja, just det, var det du sa. Ja, att sen, det var tur att du inte vann.
Men jag tror verkligen att det var tur. Men jag fick väldigt mycket uppsving, och jag fick ett samtal 2 veckor efteråt som sa så här: "Hej, jag heter Ulla, jag är väldigt glad att du inte vann." Och jag bara, vem fan är du? Och sen visade det sig att det var från TV4 och göra Nyhetsmorgon, så då hoppade jag på med att göra startade Mitt Kök i Nyhetsmorgon.
Just det.
Och gjorde massa avsnitt med det och skrev massa recept för olika tidningar och jobbade, och till slut var jag så less på det här. Så jag ringde min vän som heter Petter, som är målare, och sa, kan jag få göra någonting annat? Kan du till mig som lärling? Och han sa, ja, det kan jag, men jag tänker inte. För du kan inte bara hoppa av och byta nu. Så då drog jag iväg utomlands och jobbade som privatkock. Och till slut hamnade jag hemma i Sverige igen. Och kom in på, av en slump hamnade på Fransén, som då hade en stjärna i Guide Michelin. Och låg på 38:e plats i världen. Och vi drog upp det till 2 stjärnor och 12:e plats i världen. Och sen vann jag Årets Kock efter det.
Ja, men det är lite som våra karriärer, tycker jag. Alltså så här, jag menar, fan, det är ju straight upwards.
Ja, men jag känner det sen vi startade podden. Det ringer ju något så in i HE. Alltså,
framförallt Giddekrogen är ju ändå intresserade. Så det är ju bra, där har vi något gemensamt. Men Mellerud då liksom. För jag menar, någonstans känns det som att ni möts ganska mycket i det här hållbara tänket. Och Mellerud säger ändå ett bryggeri, precis som du sa, som jobbar mycket med liksom den grejen. Vad var det som fick er att känna, bara, Filip Fastén, det är där.
Men jag tror 2 delar. Dels är det ju Philips envishet, kreativitet i kombination med hans ambition att verka för någonting som är lite större och bättre. Jag tror att för mig hållbarhet handlar väldigt mycket om en filosofi och ett tankesätt som egentligen präglar alla som arbetar på företaget och som sen tar sig uttryck för på olika sätt för olika människor beroende på vad man är i organisationen. Och då behöver man ofta ha någonting som liksom glänser lite starkare, som blir som en riktningsvisare och visa vägen för alla runt omkring. Och där har vi kunnat jobba tillsammans med Filip för att få ut nyheten om att alla våra öl är ekologiska. Och vad innebär det? Ja, det innebär ju en råvarusourcing, att hitta rätt råvaror ekologiskt. Och det är ju jättesvårt, för att sortimentet är ju så mycket mer begränsat. Man måste säkerställa skörden på ett helt annat sätt på både maltsidan och humlesidan, så det är inte det lätta alternativet, men det är det rätta alternativet. Och där har det aldrig varit någon tvivel om att oavsett om man är bryggare eller om man är köksmästare, så delar man den sidan. Det senaste som har varit roligt, som också var nytt i år, det har ju handlat om den alkoholfria trenden. Hållbarhet kan ju vara på råvarusidan, men det kan ju också handla om att bidra till ett bättre samhälle. Vi har en ung generation människor runt omkring oss idag som ser lite annorlunda på alkohol, och där liksom alkoholen är någonting som man inte vill ha i sitt liv. Man vill satsa på andra saker. Och då känns det såklart jättekul att kunna komma ut med helmaltsöl som är ekologiskt och alkoholfritt, och tillsammans med Filip kunna få presentera den för gäster. Så det finns många aspekter.
Vi pratar, vi ska ju recensera efter vi har haft lite tugg
exakt,
här.
Exakt.
Men det vi pratade om när vi var på Way Out West var ju framförallt när också lite trenden som säger med att inte dricka. Mm. Utan man vill faktiskt kunna äta en god middag med någonting gott till som inte innehåller alkohol.
Exakt. Ja, och precis som du sa, av olika anledningar. Det finns ju både en yngre generation som väljer bort alkohol, och det finns väldigt många andra anledningar till varför man inte dricker alkohol. Och för egen del så har det ju blivit mer att vi jobbar så himla mycket och vi är ute på events jämt. Man kan inte, även om man vill, dricka alkohol varenda dag. Alltså det går inte. Nej. Och då har ändå alternativen hittills, tycker jag, varit ganska så tråkiga. Eller så att du någonstans känner att du får göra avkall på smaken när du väljer alkoholfritt.
Alltså, för att vara ärlig, alkoholfri öl, det har ju inte varit gott. Ja, då tar jag ju hellre en Loka eller någonting.
Mm.
Men då tycker jag man ska prova igen. Jag förstår resonemanget, men lite hur vi tittar på produkten idag mot kanske för 5 år sedan. Mm. Vi har mycket bättre bryggeriutrustning som varsamt tar bort alkoholen vid bryggningen. Och sen har man möjlighet att i ett senare skede tillföra smak igen via att man torrhumlar ölet i lagertank. Vilket gör att jag känner att vi kan kompensera för det vi tar bort i alkoholen genom tillägg av andra aromer. Så ge alkoholfri öl en chans.
Mm. Jag och det vill jag faktiskt säga med Mellerus när vi testade det till maten. Det var ju, jag kände ju inte jättestor skillnad på vanlig öl.
Om jag inte verkligen suttit och känt efter, eftersom jag ändå hade den till mat dessutom, om någon hade sagt till mig att den var alkohol, för jag är inte säker på att jag hade kunnat känna någon skillnad om jag inte visste om det. Och jag menar, det är ju ändå ett jättegott betyg, eftersom alkoholen är ju en smakbärare. Så någonstans har man ju tagit bort en komponent som ändå hjälper ölen att smaka som den ska. Så att jag tycker att det var, jag var jätteimponerad. Jag tyckte det var super. Men jag tänkte köra lite så här små frågor bara till er innan vi kör igång själva intervjun också.
Shoot.
Jag tror att jag börjar med Micke. Vad är hållbarhet för dig?
Hållbarhet för mig är känslan av att lämna över allt som finns runt omkring mig till nästa generation, som i mina fall är mina 2 barn.
Det var ett väldigt väldigt fint svar. Okej, Filip, hur speglar ditt eller ert hållbarhetstänkande i ditt dagliga arbete?
Nej, men alltså mitt dagliga arbete, jag är ju en kock, jag är en frontkock nu. Jag ska inte säga att jag är en stjärnkock, jag gillar verkligen inte den benämningen. Det jag vill göra, det är att lyfta de som producerar maten bakom och upp till samma status som vi kockar har. Det är de som är viktiga i vårt land. Uppskatta en råvara, uppskatta mindre svinn.
Jag skulle precis fråga, hur ser det ut med svinn?
Det är hemskt. Det är hemskt, och det är hemskt i vanliga fall också hemma. Man slänger en tredjedel av mat man köper, vilket måste sluta. Man måste liksom, har man någonsin förstått innebörden av att odla en rödbeta, vilket jobb det är, då kastar man inte hälften av den heller, utan då tar man vara på det. Och det är det jag tänker vi måste få in i allmän alltså, runt om i landet, liksom i restaurangkök. Men i restauranger så funkar det inte, för det finns inte ekonomin att kunna kasta mat.
Men vi har pratat lite om det här, och borde inte egentligen restaurangerna ta bort menyerna, och så får man lite så här, ja, vad har vi idag?
Exakt,
ja.
Vad kan vi fly? Vad kan vi liksom swing?
Ja, så det är så vi jobbar på agrikultur. Vi har en satt meny, och man kan kalla det avsmakningsmeny om man vill. Jag tycker det är för pretentiöst, jag kallar det för middag. Och det är bara för att minska svinnet. Vi vet hur många gäster som kommer, vi vet hur mycket man måste tillaga. Allt som skulle bli över kommer användas på ett annat sätt runt om. Och alltså minska ner det. Mm. Tänk, köp det man ska äta, helt enkelt.
Micke igen då. Kan du nämna någonting som du gör idag ur ett hållbarhetsperspektiv som du inte trodde att du skulle göra för 5 eller 10 år sedan?
Oh, jättebra. Yrkesmässigt eller privat?
Vilket du vill.
Ja, men då tar jag en yrkesdel, för det har revolutionerat mig hur man kan jobba med ett cirkulärt kretslopp inom brygnings, produktionen. Och det handlar om att när vi gör öl skapas en restprodukt som heter drav. Vi tar bort stärkelsen ur kornet. Det kan vi konvertera till socker och sen alkohol. Och det som blir kvar är en proteinrik massa. Den torkar vi nu till pellets. Och så har vi en förbränningspanna där vi eldar pelletsen. Det vill säga den råvaran som blir över. Som skapar energin att driva bryggeriet framåt. Vilket har gjort att vi förra året kunde reducera vårt behov av fossila bränslen med 70%.
Wow, det är ju ändå major.
Ja, det känns stort. Ja, och det verkligen. Kan påverka många. Sen är det lilla om vi tar en sån lite grann också. Ja, men då handlar det mer om att bara föra det här samtalet återigen liksom inom vår familj. Vad kan vi göra för att driva det här framåt?
Superspännande. Mm. Sen har vi en fråga som vi ställer till alla våra gäster som är här. Och Filip har flashade lite innan för oss innan vi började spela in vad svaret är. Men ni ska båda få svara på. Men vi kan börja med Filip. Vilken är din skämsmat? Någonting som du uppriktigt njuter av men knappt vågar avslöja för någon.
Ja, jag var inne på det att prata. Jag har ju en stor fetisch för flygplansmat. Jag
älskar. Det är så konstigt. Jag vet inte hur många i podden jag har sagt att det är det värsta jag vet.
Ja, jag måste säga att jag älskar det. Och det är någonting med den här kombinationen för att sitta ner på ett plan fastlåst med en tv framför sig och få äta mat och det är helt okej runt människor. Och sen de här små boxarna. Sen skulle vi säga så här, det är inte så att jag längtar efter det.
Jo, men, det sa du faktiskt att du gjorde.
Jag kan längta efter de här flighterna till att göra det. Och det är väl lite konstigt. Jag brukar skämta med det här med mina vänner om det. Men jag njuter av det, ja.
Jag ska tänka på det nästa gång jag sitter på planet och gnäller över min så här gröna, grå sörja som jag blir
serverad. Man går in i det här, det är mysigt.
Exakt. Micke?
Ja, men det är väl att rycka av plasten på en blodpudding och slänga på lite fett i pannan och en ohälsosam mängd lingonsylt. Blunda och bara äta det och tycka att det är jättegott.
Ja, men jag tycker att det är väl equally bad.
Ja. Tror jag. Men vad säger du, ska vi inte köra en liten recension också?
Ja, men vi gör det. Här kommer den.
Okej, vi har ju självaste kocken i studion här. Så att vi tänker att Filip, du får berätta vad vi åt.
Ja.
Och så kommer vi lite så här flika in vad vi tyckte.
Det blir väldigt spännande.
Känns det jobbigt?
Nej, men mat är ju, man ska veta det. Mat är så mycket mer vad som hamnar på en tallrik. Jag lever mycket efter den filosofin i det. Mat är vad som händer runt ett bord. Man ska mötas kring mat och uppskatta mat tillsammans. Det är det som har varit så himla roligt att göra på Way Out West också. För vi har haft de här lite större borden och man satt ihop människor på det. Så vi har börjat med mycket fingermat. Och fingermat bryter oftast de barriärerna mellan människorna. Vi hade först lite chips, om ni minns, med en liten kantarellkräm, hyvlade kantareller, lättrökta chips och en lite picklad potatis.
Alltså det var ju så gott.
Alltså vi ska ju inte använda sexuella termer i den här podden, men det mouthgasm var ju typ very close. Den var riktigt bra.
Sen en klassiker efter det som vi har jobbat mycket med, det är kålrot. Och man bakar kålroten sakta hel, skivar den tunt. Och sen fyller man kolhuskräm, bovete och lite kummin. Så det blir som en dumpling helt enkelt. Och syrlig är den också.
Den var väldigt spännande tyckte jag. För jag hade inte förväntat mig vad jag...
Både
när jag tuggade liksom. Nej. Exakt, det var olika texturer. Väldigt fräsch.
Ja, väldigt fräsch. Och sen var det ju också väldigt smakrika grejer framförallt. Där är det ju, ja, som sagt, jag håller på med min vegan challenge nu. Och jag har ju varit ganska så här... Men alltid sett vegetarisk mat som ett tillbehör. Någonstans här, vart är mitt animaliska protein? Medan jag sista året har börjat ställa om till att liksom någonstans... Ja, men det finns ju extremt mycket goda proteiner som inte är animaliska. Mm. Och faktiskt börjat upptäcka hur mycket smak man kan få. Så det var ju ändå det som var mest spännande tycker jag med de här grejerna. För det är ganska få ingredienser. Det är inte så att ni liksom släbbar på 7000 olika grejer.
Nej. Utan jobbar liksom med få ingredienser som du säger och lyfter den råvaran till dess höjd utan att göra det för komplicerat, invecklat eller för oförståeligt. För det är ändå den renligheten, smakpunchen man vill åt. Mm. Och sen gäller det också hur man kombinerar. Hade jag lagt exempel kålrotstamplingen först och sen potatischips efteråt hade jag inte fått samma upplevelse. Utan det gäller att bygga upp smakerna i munnen för att allting samlas ändå. Efter det i alla fall, jag hoppar vidare direkt. Det var kålrabbi som ni hade som en liten tzatziki-variant. Rullad syrad kålrabbi, hängd saltad gurka, Det var lite yoghurt och det var rostar. Vi grillade hela vitlöken i kolen på de här grillarna och sen gjorde en kräm på det, så vi la i lite, så det var
precis för de grillarna
murrigt.
Som stod runt omkring. Det var ju ja. Det var ju där ni jobbade.
Ja, vi hade ju stora runda grillar.
Mm. Det fanns ju typ ingen el i övrigt. Ni lagade ju typ det mesta där.
Ja, vi hade lite el. Alltså det är ju begränsat att dra upp el dit. Vi hade inte allt, det mesta gick ju till ljudet där uppe. Men vi kunde köra en mixer och en telefonladdare.
Det är ungefär som jag har det hemma.
Men det var ju lite såhär Sherwood-skogen, alltså, såhär, det var ju uppbyggt massor med såhär hö och såhär stora bara korkbord. Det kändes verkligen lite, vi pratade om det på middagen, typ som att det kändes som att vi var med i typ Robin Hood fast vi satt och käkade middag.
Vi ville verkligen skapa den känslan också. Jag vill ta bort de här vita tälterna från festivalområdena och verkligen göra någonting som känns vi och mig och liksom det här naturen nära till det, också få mer respekt. Också kanske för att minska det här att man tar och slänger sin, till exempel sin cigarettfimp rakt på backen. Man till och med går och kastar den där bort och man håller lite renare kring sig. Jag tror, jag funkar så hemma, när jag har stökigt hemma då gör jag ännu mer stökigt. När jag har rent hemma då håller jag det ganska rent.
Nej, gemene mans tanke. Ja. Men hur tänkte ni där mycket med liksom att någonstans kombinera öl då. Framförallt så vi hade ju då Melleruds alkoholfria pilsner till de här delarna. Hur tänkte ni där?
Utmaningen blir som alltid att vilken roll ska drycken spela i relation till maten? Och just när det gäller med Filip, då vet man att man ska komplettera det som kommer att komma på tallriken. Men det ligger ganska väl i Melleruds filosofi som alltid har legat nära med svenska köksmästare att ölen är ett komplement, oavsett om det är en utmärkt pilsner eller vår relativt nya klassiska ale, så har de en inte för förstärkt eller överdriven humleprofil, vilket kan skapa lite problem, utan man ligger i så här klassiska humlesorter från Tyskland framförallt. De är örtiga och kryddiga hellre än att de är sprängfyllda med exotisk frukt. Pilsnern i det här fallet passar ju som alltid bra. Det var en fin dag, det var varmt, solen sken.
Ja, men alltså jag vet inte hur många gånger vi bara, är det här på riktigt?
Är det
på
riktigt? Det var så magiskt, det var typ filmiskt.
Och vi också när vi åt. Mm, oj, wow. Det var liksom alla satt på och gjorde ljud ifrån sig.
Exakt. Det är ändå tur, för förra året, eller året innan det, så hade vi lite mindre tur med vädret. Då var det verkligen regn, men alltså det var ju också fantastiskt för våra gäster. För oss personal som stod i det här regnet, kanske tredje dagen var lite tuff, så måste jag ändå erkänna, med lite få timmar för sömn. Men otroligt, otroligt vacker plats verkligen. Dungen som man kallar det, höjden. Vi är fortfarande på snacks, så alla förstår det. Efter det här så är det morot. Det är en av mina apps, så jag brukar få frågan, vad är ditt starkaste matminne? Och det är när jag var barn. Min mormor hade trädgårdsland med morfar. Stora, där vi liksom tog upp potatis, morötter och allting och storade i jordkällare, och så fick man liksom, så hämtade vi där när vi, vår familj, när vi skulle laga. Men på försommaren in i sommaren så här, hade vi en regel att som barn fick man ta upp 5 morötter och dra i daggen i gräset och äta som de är. Och det är det största matminnet någonsin. Har man möjlighet till att testa det så måste man det. Nyskördad morot som är lite så här, fortfarande lite våt i skalet och sen ren från gräset. Det är magiskt. Så det jag gjorde, tog små morötter, grillade dem sakta så de är lite mjuka. Bakade dem sen på halm så de röktes. Och bara penslade dem med lite flädersirap. Och serverade dem så med blasten och allt.
Man kändes ju lite som ett barn när man åt dem också.
Ja. Det är lite så, det är ju lite roligt. Och saker man äter med fingrarna blir ju alltid en lite mer så här, det blir lite mer intim matupplevelse på något sätt. Den känns mer nära.
Känns mer naturligt.
Exakt. Mm.
Men sen gick vi in på de riktiga rätterna, om man får så säga. Och då, jag älskar verkligen grilla gurka. Så vi bakade gurka i glöden. Jag hade en härlig vild örtpesto, feta ost och lite syrad lök, och låter inte så hemskt mycket till hela världen. Också bönor hade vi också som vi stekte. Och det här är en rätt som verkligen kräver att man jobbar och bränner sakerna. För bränt är en smak och svart är en färg. Det är viktigt.
Det var bra.
Det var en bra slogan.
Ja, den kan vi trycka på t-shirten. Nej, men skämt åsido, att jobba med de elementen och de djupa tonerna i det. Och gurka som innehåller så mycket vatten, baka ner den, verkligen bränna den, skala bort det svarta, få den här rökiga tonen med en lite lättare pesto och sältan, syrligheten från en, i det här fallet en feta ost. enligt mig, jag vet inte vad ni säger, men jag tycker det är en trevlig rätt.
Det är en väldigt trevlig rätt.
Helt fantastiskt. Mm. Och det är där som är utmaningen när man som bryggare ska komplettera det här. När man går in i den förstärkta maträtten, när du pratar om det brända och starkta, då måste vi svara upp med färgmalter.
Mm.
Det vill säga att vi behandlar kornet genom att torka det vid högre temperaturer. Vi kan addera luftfuktighet och nästan baka kornet under torkningen. Då skapar vi ett melanoidinmalt som bär en djupare ton i ölet. Men det är här Filip börjar utmana oss som bryggare. Och kanske kan bli en del av vår framtida produktutveckling också. När det kommer ut 6 stycken rätter. Det var roligt.
Mm. Efter det så vi, som sagt, vi var ganska begränsade saker med mat. Så vi ville servera mycket som åt sig händerna. Dels för att minska disken. Och det också bringar till en bättre planet för oss runt omkring. Men romansallad var det. Romansallad som vi täckte med en rökt persiljekräm. Det var lite syra grädde. Massa olika örter på det. Solrosfrön. Vad mer hade jag på? Ibland är det en tång...
Men den var lite som en tacos, eller hur? Ja, det var lite som fredagsmys, fast vegetarisk.
Man viker
typ
ihop den i granolja var det. Och bara och vik ihop, ta ett helt romansalladblad, täck ena sidan, vik ihop den som en taco och ät med handen, som en liten svensk vårrulle.
Just det, det är ju lite så jag gör på fredagsmyset hemma liksom, rätt oftast så. Inte så,
nej, jag bara nej. Jag har varit på dem.
Ja. Nej, det är nej, men jag kanske ska hyra in Filip på andra sidan.
Det kan man alltid göra. Sen kom ju huvudentrén. Tänk som var det här har jag skrivit många gånger, och så här, äggkräm med smak av hö, och folk börjar liksom fungera vart det höt i det hela. Men tänk att man rostar höt i en torrpanna, tillsätter i det här fallet grädde, som får stå och dra i ungefär ett halvt dygn. Ta bort höt, i med ägg, scramble eggs, mixa allting slätt med lite syra grädde, så blir det en fantastisk sås.
Precis så jag brukar göra också faktiskt.
Mm.
Det hör till vanligheterna.
Men det var fantastiskt gott.
Det var sjukt gott.
Ja,
men det var också så här, och vad är det han har gjort, känner man. För man fattar liksom inte riktigt, det var sjukt gott.
Ja, framförallt också att när man får typ en scramble-variant, du förväntar dig alltid en viss konsistens. Du förväntar dig inte en len kräm. Varför du inte riktigt får ihop det i huvudet först. Det är så här bara, men vad är det för någonting?
Nej, men det blir verkligen så. Alltså, man, som du säger, man vill ju ha en textur och ägget. Men här blir det som en slätlätt kräm. Som jag brukar göra den till. Det mesta kan man göra här. Både till fisk och kött och grönsaker. I det här fallet hade vi ju rotceller som bakade i elden över natten. I glöden på eftervärmen. Fick tillbaka en fantastiskt fin och så här, saftiga rotceller. Nyskördade. Vi hade mangold som grillade. En lökvinigrätt på det. Och lite rostad bovete.
Det var väldigt gott.
Ja, det var sjukt gott.
Men vi käkar ju dessert också.
Ja,
det här kommer ju liksom min så här, ömma punkt i världen, med tanke på att jag är liksom matkreatör och har gjort extremt mycket recept, mestadels desserter. Och jag tycker ju alltid att restaurangerna så här, de gör jättebra förrätt, det är jättebra appar, jättebra, och så kommer desserten och vad fan hände? Det är så här, de pratar inte med någon konditor, de tyckte inte det var roligt med sötsaker. Ja, alltså det är ju ofta så.
Mm.
Men där kändes det ändå som att du hade tänkt till lite. Jag var inte besviken, vilket betyder att det var bra.
Ledde åt rätt håll.
Ja,
nej, men alltså, jag skulle säga så här. Efter man äter så här mycket smaker och sånt, så är jag väldigt svårt för att kasta in chokladdesserter. Alltså för söta desserter. För det kan man äta i soffan en fredag eller söndagskväll hemma själv. Tycker jag personligen. Sen kan det vara jättegott med en ny bakt chokladfondant. Men nej, inte när jag sätter det själv. Utan så här år så har vi sådana fantastiska bär. Vi har allt ifrån smultron, hjortron. Men bärets bär är ändå svenska blåbär. Så svenska blåbär som var bara med en honungsmos. Lite bittermandel i det hela. Och sen en nybakt sockerkaka som vi sen grillade på och fyren också. Så det är väldigt enkel hemma mormors dessert. Så
ja, men faktiskt. Men jag gillade den här, att ni hade grillat den.
Mm.
Det gjorde liksom
det blev något mer.
Den sista touchen.
Du får liksom lite värme in i det hela också.
Ja. Och den lite spröda ytan. Nej, väldigt gott.
Toppen.
Nu då till betyget. Vi har ju börjat med tummen upp och tummen ner.
som liksom aside till våra råbiffar, ni vet att vi betygsätter våra rätter annars i råbiffar, 1-5, 5 är bra, 1 är absolut förkastligt, och däremellan kan vi också lägga på massa plus, det är alltså mer tillbehören, då har vi mer äggula, mer lök, mer kapris och så vidare. Men tummen upp, tummen ner, Tessan, vad säger du?
Tummen upp.
Och då så här, nej, men... även om vi skalar bort så här, den fantastiska miljön, det fantastiska sällskapet, den fantastiska allting, så var ju liksom mat och dryckesupplevelsen som sådan var ju helt klart tummen upp. Men det blev tummen två gånger upp för att allting var så bra.
Exakt, och jag är ju alltså här, vi recenserar ju helheten. Och att sitta i den miljön med det sällskapet, maten och drycken, men det var ju bara så här, nypa sig själva, är det här på riktigt?
Exakt.
Vi är Robin Hood-familjen.
Ja, men lite så. Vi snackar ju upp en massa bilder i appen, så lyssnar ni via Acast så kan ni såklart gå in och kolla. Där kommer ni se på ljuset typ hur bra det var. Men råbiffsmässigt då? Där kan jag känna att jag var lite så här kluven först, för att jag visste inte vad jag skulle tänka innan vi åkte dit. Så jag bara, okej, det är vegetariskt, det är festival, det är alltså så här, jag vet inte. Och mitt stora problem är oftast när jag bygger upp någonting innan och sen så ska jag liksom matcha det här i min verklighet. Så att jag valde nog att inte bygga upp så mycket alls. Jag var nog rätt, inte skeptisk, men lätt ifrågasättande. Så skulle jag väl kunna säga. Vilket verkligen fick upplevelsen att bli så himla mycket bättre. För att det var så himla fint allting och jag var så imponerad av vilken typ av mat ni kunde få till med de möjligheterna som ni hade där, mitt ute i ingenstans. Och hur väl ni hade designat med drycken till det, att det någonstans gick ihop. Och att kunna kombinera vegetarisk mat, som jag normalt sett tidigare i mitt liv tyckte saknade animaliskt protein, och alkoholfri pilsner, som jag normalt sett tycker saknar en viktig komponent, nämligen alkohol. Att kunna kombinera de här två och få en middag som jag tycker är toppen, det är great. Jag skulle säga 4,5.
Vad var det sist som saknades då?
Nej, det är ingenting som saknas. Det är bara så här, det är 4,5. Jag vet inte. Det är så här,
vi är ju väldigt kritiska också.
Femmer har ju hänt. Det är Magnus på Färviken.
Ja, det är sant.
Ja, det är typ 3 gånger det har hänt. Mm. Nej, men jag tror att... men vi är där och nosar. Vi är på 4,5.
Jag tror vi ser det som en utmaning också. Man vill ju hem till bryggverket och...
Jo, men vet du vad jag saknar? Nu har jag svaret, Micke. Mm. Dessertölen. Det är där vi får börja jobba.
Ja, det var det vi pratade om faktiskt. Mm.
Men, jag tar den där halva pinnen på min sida.
Ja. Ja, Filip, vi kommer komma tillbaka här i Stockholm.
Det får ni jättegärna göra. Det ser jag fram emot.
Ja.
Och Micke, vi fortsätter dricka alkoholfri öl, helt enkelt.
Bra.
Det gör vi. Och ni där ute, om ni vill prova Melleruds alkoholfria pilsen, så finns det faktiskt att köpa på nätet, eller hur? Det
finns på nätet, också på Paradisets matmarknad. Och från och med i höst dyker den även upp på Coop.
Ah, trevligt. Kul. Så att gå in och klicka hem den. Ni kommer inte bli besvikna. Och gå gärna till Agrikultur också om ni vill prova.
Precis, riktigt, och du kan boka bord direkt genom länk här.
Såklart. Snyggt. Om ni lyssnar via Acast, lyssnar ni via iTunes, så får ni helt enkelt ta och ladda ner Acast-appen. Och den hittar ni som vanligt när ni köper appar på er mobil.
Snyggt. Tusen tack för att ni var här.
Tusen tack, verkligen.
Det
tack
så jättemycket. Det är alltid lika kul att ha folk i studio.
Ja, det är ju det. Vi ser fram emot nästa middag.
Ja.
Helt enkelt. Ni alla trevliga lyssnare där ute, tack så jättemycket för att ni lyssnar på oss. Glöm inte att läsa våra artiklar på realtid.se och glöm inte heller att följa oss på Instagram, restaurangpodden STHLM, och även på Facebook.
Och nu, grabbar, så avslutar vi allt med Stay Hungry.
Som
så nu får ni säga Stay Hungry.
Stay hungry.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.